Jag gick med i politiken när jag var 13 år. Först trodde jag att jag var miljöpartist. Men insåg liksom snabbt att marknadsekonomi, marknaden, individens fri- och rättigheter, teknikoptimism liksom, rimmar bättre med mina idéer. Och då hamnade jag i Centerpartiet. Det handlar inte om att pausa klimatarbetet. Det handlar om att vi behöver mer och bättre klimatpolitik. Men vi måste också ta bort de här barriärerna mellan klimat, mellan miljö, mellan ekonomi, mellan miljötillstånd. Alltså det finns för mycket sådana stuprör som sätter krokben för företag.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Fredrik Torehammar och den här podden ges ut av tankesmedjan Eppi som ägnar sig åt hållbarhet och folkhälsa. I vanliga fall så handlar den här podden om nästan bara folkhälsa, men eftersom det stundar ett Europaparlamentsval så har vi valt att intervjua några ledande kandidater om just folkhälsa och hållbarhet, vilket är två väldigt, väldigt lämpliga ämnen visar det sig, för ganska mycket av dem bestäms faktiskt på EU-nivå. Vi brukar säga det att det svenska Livsmedelsverket till exempel har kanske stor makt, men EFSA, den europeiska motsvarigheten, har ännu mer att säga till om. Och på klimatområdet så kan man ju nästan säga att Sveriges nationella klimatpolitik, oavsett vad man tycker om det, allt mer byts ut mot en europeisk klimatpolitik. Så därför vill jag hälsa väldigt varmt välkommen till dig, Emma Wiesner.
Stort tack.
Från Centerpartiet.
Jajamän.
Och du sitter redan i Europaparlamentet.
Ja, det gör jag.
Ja. Du, som sagt, vi brukar ju hålla på med folkhälsa i vanliga fall. Vi har haft generaldirektörer och präster och politiker och forskare från alla som har pratat om. Så att vi har en liten sån här traditionell fråga om hur hälsosam är du själv, skulle jag säga. Hur många steg går du? Eller du får liksom lite tolka frågan som du vill.
Ja, jag har blivit väldigt mycket mer hälsosam. Jag fick diskbråck, 2 stycken, i 30-årspresent. Efter att jag suttit ungefär halvtid i parlamentet, så efter 1,5 år, så åkte jag på rejält sånt diskbråck. Så att i rullstol i 3 månader, åt värktabletter och allt sånt där i flera månader. Och insåg hur begränsad man blir av när man inte har hälsan med sig. Så att jag har liksom tvingats till det. Jag vet inte, jag har lite så här, men det gick bra för mig i skolan. Jag tycker det är kul att vara i skolan och lära mig. Och lite så elevrådsordförande tendenser i mig. Och då hade jag nog lite inställningen att så här, ja men jag behöver inte det där. Alltså, det räcker
det inte
med.
För mig.
Nej, jag kan vara smart och så kan någon annan hålla på och vara sådär hälsosam. Och det höll ju inte. Alltså, det gick till 30 år. Sen så pajade kroppen helt. Så att jag har fått skärpa till mig. Jag går och får hjälp med träning och rehabilitering. Och så försöker jag verkligen träna nu jättemycket för att stärka ryggen och musklerna. Och bara för att bli hälsosam och orka kroppen. Liksom.
Okej, okay. Man kan inte vara antingen bara hjärna eller bara kropp. Man måste
ja, jag insåg det. Hårda vägen. Jag hatade idrotten i skolan och sådär. Så att, men det är nog mitt bästa tips till alla unga idag, att inte göra samma misstag. Liksom. Att gymnastiken i skolan är superviktig. Och hade jag inte haft det ens med mig, hade det varit ännu svårare att komma igång nu, tror jag. Så man kan inte bara prioritera en. Man måste ha både hjärta och hjärna och kroppen.
Intressant. Jag tänkte vi skulle komma in på dagens ämnen ganska direkt här. Det är val i alla fall i Sverige till Europaparlamentet den 9 juni. Det varierar väl lite beroende på medlemsstater där, tror jag. Mm. Och du kandiderar då för att bli en av Sveriges 21 ledamöter om jag har räknat rätt. Och du sitter redan där idag, som sagt. Om vi börjar med lite hållbarhetsfrågor. Nu har vi pratat lite om hälsa och Fit for 55 låter ju som ett bantningsprogram kanske för de som är ännu lite äldre. Men det är det inte, utan det är EUs program för att minska klimatpåverkande utsläpp. Mm. Världens mest ambitiösa har det kallats. Om det är sant eller inte. Det är möjligt att det är sant, så att säga. Och så här, jag tror att de allra flesta tycker att det är bra med en väldigt ambitiös klimatpolitik och välkomnar det. Men väldigt mycket politik handlar ju om en balansgång, att väga olika intressen mot varandra. Och här är det ju på något sätt klimatförändringarna mot europeisk konkurrenskraft. Har man landat rätt i den balansen, tycker du?
Det finns mer att göra för att stärka båda sidor. Alltså, de behöver inte stå emot varandra. Men det finns väldigt mycket målkonflikter, framförallt mellan klimat och miljö. Och det ska man ha med sig.
Vad kan det vara? Det... Om du nämner någon konkret.
Det tydligaste exempel var när vi stod i parlamentet och skulle rösta om den här lagen om att vi behöver mer gruvor. Critical Raw Materials Act. Vi behöver mer gruvor för att klara klimatomställningen, för att göra oss kvitt Kina och stärka liksom EUs självbestämmande. Samma vecka skulle vi rösta om luftkvalitetsdirektivet. Och där fanns det i parlamentet förslag, gränsvärden på arsenik som skulle göra det omöjligt för gruvdrift i Europa. Samma vecka så står vi liksom med ena handen och säger att vi ska ha mer gruvor, och så med andra handen kommer in lagstiftning som gör det i princip omöjligt. Och det reagerade jag på och blev förbannad och skällde på kommissionen och parlamentskollegorna i parlamentet. Och sa vi kan liksom inte hålla på med både och. Och det är det som jag tror att många i industrin och branschen, man pratar om konkurrenskraft, menar. Det är egentligen liksom inte att man vill ha paus i klimatlagstiftningen. Det kommer många nu som säger att vi ska ha en regulatory pause. Nu har vi liksom klara med klimatpolitik. Vi behöver inte mer klimatpolitik. Nu behövs vi satsa på konkurrenskraften. Men det tror jag är helt fel. För det är egentligen inte klimatspelreglerna som står i vägen. Utan det är mycket det här miljöarbetet som kommer in och kanske sätter onödigt tuffa regler. Höga krav man ska uppfylla. Som gör det svårt att få miljötillstånd. Och som på olika sätt komplicerar processerna. Och här skulle vi behöva vara mycket mer streamlinade.
Och i det här konkreta fallet då tyckte du alltså, du var team gruva så att säga. Ska man
uttrycka det så? Ja, men vi behöver mer gruvor i Sverige och i Europa för att ta ansvar för vår miljö- och klimatpåverkan. Ska vi prata om folkhälsa så är det ett globalt problem, och barnen i koboltgruvorna mår inte jättebra liksom, av att gräva kobolt med händerna. Och då är det jätteviktigt att göra oss kvitt beroendet av barnarbete och mineraler som har tagits fram på ett ohållbart sätt. Så det är ju helt uppenbart att vi behöver mer gruvor, och då måste vi också ha spelregler som gör att det går att ha gruvdrift. Och problemen när det skapas sådana här målkonflikter där man har optimerat utifrån en parameter. Alltså skulle vi lösa klimatfrågan, det är ju jätteenkelt att göra imorgon. Det är bara förbjuda alla fossila bränslen. Punkt. Liksom. Supersmidigt. Men det säger sig självt, det går inte att göra en sån stor omställning. Och det är samma där, om man bara optimerar efter partikelutsläpp eller bara tittar på vattenåtgång, ja, men då sätter man hinder för andra delar. Det är många industrier just nu kommer att berätta problem för oss när man får krav på sig att man måste till exempel minska energianvändningen eller minska vattenanvändningen. Men det gör att man också då sätter stopp för processer som skulle minska utsläppen av svavel, kväve eller tungmetaller. Elektrifieringen till exempel. Elektrifiering kräver mycket mer energi än klassisk liksom, kol- och stålproduktion. Och att då göra det med el ökar energianvändningen. Och då är det
är
orimligt.
Ganska givet, ja.
Ja, men, och då är det orimligt att sätta krav på att du samtidigt ska energieffektivisera och inte får öka primäranvändningen av energi. Sådana lagstiftningar finns det också som säger att vi ska ha tak på hur mycket energi vi ska använda. Och det tycker inte jag är rimligt, för då går de emot varandra. Så det finns ett stuprörsperspektiv som är svårt. Och det handlar om att bryta det. Det handlar inte om att pausa klimatarbetet. Det handlar om att vi behöver mer och bättre klimatpolitik. Men vi måste också streamlina horisontellt. Ta bort de här barriärerna mellan klimat, mellan miljö, mellan ekonomi, mellan miljötillstånd. Alltså det finns för mycket sådana stuprör som sätter krokben för företag.
Och i Sverige, och antar jag i massa med andra medlemsstater, så finns det ibland lite irritation. När jag försökte läsa så ser man att många av de här måtten i EUs klimatpolitik utgår ifrån basåret 1990. Liksom. Alltså att man ska gå ner då 55% eller så från 1990. Och är man lite elak då så kan man ju säga att då har man ju en fördel om man var så dålig som möjligt 1990. Medan vi i Sverige var ganska bra 1990 redan kan man ju säga då. Vi hade ett utbyggt fjärrvärmenät till exempel och sådär. Har vi redan gjort en ganska stor del av vår hemläxa här i Sverige?
Ja, men samtidigt så betyder det att vi behöver göra ännu mer.
Det som skapar irritation, ja. Så att säga.
Ja, men jag tycker det är rimligt. Alltså, vi har ju också byggt välstånd under den här tiden och ekonomi och tjänat väldigt mycket pengar under 80- och 90-talet liksom, som samhälle. Och då kan man tycka att det borde finnas resurser också för att då göra mer. Så det är klart, jag menar, hur det såg ut 50, 60, 70-talet så har vi ju ännu liksom värre och sämre kurvor och sådär. Men jag tycker att det är viktigt också att liksom man ser klimat ur ett folkhälsoperspektiv. Fossila bränslen är ju liksom otroligt hälsoskadliga också. Det tycker jag vi kanske pratar lite för lite om. Alltså kolkraften dödar ju enormt många tusen människor varje år. Så jag tycker det är självklart att alla länder måste vara med och bidra på den resan.
I Sverige har vi en diskussion nu om en fabrik vill etablera sig. Du pratade om elektrifiering. Så kan det ta, säger jag nu då, orimligt lång tid att få fram eleffekt till den här etableringen. 10 år eller ännu mer. Liksom. Och regeringen och tidigare regeringar har pratat om att korta tillståndsprocesser. Vad beror det på, skulle du säga?
Det beror på att vi har en miljölagstiftning, miljöbalken, som utformades på 90-talet utifrån att optimera miljöarbete. Och den skrevs under en tid då det inte bedrevs en expansiv liksom, industrialiseringspolitik. Tvärtom, under 80- och 90-talet så hade vi väldigt höga skatter. Det skapades nästan inga privata nya bolag och nytt värde och kapital i Sverige under den här tiden. Utan det var väldigt hårt statligt reglerat innan man öppnade upp på 90-talet. Och den här miljöbalken skrevs då i den kontexten utifrån att skydda miljövärden. Och återigen då så blir det ett stuprör utifrån miljö. Men klimat finns inte med, till exempel. Så det är att klimateffekter inte värderas in. Miljöbalken är också skriven så att det finns inga fasta parametrar och fasta ramar. Utan om ett företag ska etablera sig och söka miljötillstånd. Dels så är det först otydligt när man behöver miljötillstånd och inte. Det finns fall då privatpersoner har behövt söka miljötillstånd för att anlägga kompost, eller de mest absurda fallen är en flaggstång som orsakade skuggor som man tyckte gav miljöpåverkan som behövde besöka tillstånd. Mm. Det finns sådana extremfall. Men det sätter fingret på att det finns inga ramar egentligen för vad som är miljöfarlig verksamhet och inte.
Det kan vara nästan vad som helst.
Nästan vad som helst. Och då krävs det utredningar, och de utredningar ska utreda också nästan vad som helst. Alltså alla miljökategorier, alla påverkansfaktorer. Och då säger det sig självt då att om man ska då titta då på allt, att det är väldigt stort, väldigt svårt att utvärdera. Och om ett industri har hittat en viss art i sitt område, då liksom blir en snöbollseffekt. Då måste ju nästa industri också titta på det. Alltså det ökar omfattning, det blir en snöbollseffekt.
För det kan ju vara någon växt eller djur som egentligen inte är utrotningshotad i sig, men som är ovanlig just i det området.
Och det är ju ingen tjänsteman på länsstyrelsen som vill vara den som missar en viktig aspekt som orsakar en miljökatastrof. Utan det blir fler och fler områden, fler och fler arter, fler och fler aspekter. Det ska vara vatten, det är buller, det är ljud, det är kompetensen hos verksamhetsutövaren. Det är liksom en jättelång lista, och den här har egentligen inget slut, utan då ska då den här verksamheten redovisa allt det i en miljökonsekvensbeskrivning. Och miljökonsekvensbeskrivning är ett EU-direktiv, vad som ska ingå i den. Men där ser man till exempel Finland, så skrivs det ungefär, säg mellan 20 och 100 miljökonsekvensbeskrivningar per år. Det är ett par år på nacken, den här rapporten som jag har läst. Men då var det 2008 tror jag att man gjorde 22 miljökonsekvensbeskrivningar i Finland. Samma år i Sverige gjordes det ungefär 20 000.
22 stycken i Finland, 20 000 i Sverige. För min nästa fråga var så här, vilket land borde vi... Du hänger mycket i Bryssel, träffar många andra... medlemsstat, vilket land borde vi... Men det var inte så himla långt, det räcker att åka till Finland.
Och jag tror, och det här är som sagt då en rapport som har några år på nacken, och det är inte säkert att det ser ut så idag, men det är samma EU-regelverk som vi följer, men vi använder och implementerar väldigt olika. Så det är samma sorts miljökonsekvensbeskrivning, men vi har tolkat det olika hur ofta en sån ska göras. Och det är ju konsulttjänster som säljs in, det är dyra pengar och tar mycket tid att utvärdera allting. Och sen kan man då överklaga också om man är närboende eller en miljöorganisation som uppfyller vissa krav. Och det skapar ju liksom ett ramverk som är öppet i kanterna. Det är liksom vad som ska prövas är fritt för tolkning. Eller vem som ska prövas är fritt för tolkning. Vad som ska prövas är också fritt för tolkning. Och sen ska man då utvärdera allting. Och det finns inga fasta riktvärden och parametrar, utan det ska anpassas ut efter platsen och vilken teknik som finns tillgänglig. Så det här är också en snöbollseffekt. Det blir liksom allt ska prövas utifrån alla konstens alla regler. Och sen när det är klart och man får bestämt, då kan också överklagas hur som helst. Och det här...
Nu och det kostar hör ju nästan ingenting att överklaga.
Exakt. Och nu har ju du en inbäddad kritik jag har då mot svenska miljöbalken. Jag tycker att den är för upp öppet utformad. Här borde man kanske titta på Finland eller Tyskland, okay, som har, jobbar lite mer med fasta riktvärden. Så här, om du ligger under den här utsläppsnivån, då är du fine. Liksom. Sverige har en god tanke i att det ska, liksom, det beror på vilken plats du befinner dig på och om det finns en möjlig teknik och inte. Men det gör att det blir ett enormt, liksom, en enorm snöbollseffekt och en stor, liksom, börda för företagen.
Det finns liksom ingen, teoretiskt sett i alla fall, inget slut.
Nej. Så att jag är ganska kritisk mot den svenska miljöbalken. Det är inte det här jag jobbar primärt med i Bryssel, men EU ställer nu krav på att vissa tillståndsprocesser ska kunna fullföljas inom en viss tid. Gruvor, vindkraftverk, förnybar energi, teknik som behövs för grön omställning. Där kommer det krav att det får ta max 12, 18 eller 36 månader beroende på vilken sorts verksamhet. Och det tycker jag är väldigt bra, men det kommer ställa jättehöga krav på Sverige.
Det låter som rena Sonic the Hedgehog jämfört med svenska beslutsprocesser idag, kan man säga.
Och det kräver nog att man gör lite större omreform av miljöbalken än som var först var, eller än vad Sverige kanske hade tänkt. Ett annat bra exempel är det här med art- och habitatdirektivet som vi kan prata lite om. I Sverige så är det väldigt svårt för mark- och skogsägare. Om man hittar en art som är känslig så beläggs man med avverkningsförbud. Och det skapar ju i princip att marken blir obrukbar eller tappar allt värde. Och det ställer till det för jättemånga skog- och markägare, och det påverkar också möjligheterna sen att investera pengar i jordbruket, för att många jordbrukare äger skog och det är liksom inkomstkällan eller finansieringsmöjligheten för jordbruket. Det finns jättemånga pågående fall kring det här, jättemycket rättsosäkerhet. Och det visar sig i Finland så har man exakt samma arter egentligen, men där kan skogsägaren göra hänsynsåtgärder och leva med, i det här fallet, 3 tå i hackspett, de här arterna, och göra hänsyn på annat sätt. Det behöver inte vara avverkningsförbud som egentligen lägger, liksom, blöt filt och en död hand över hela verksamheten, utan Finland har lyckats anpassa det på ett annat sätt. Så det handlar mycket också om svenska implementeringen av EU-lagar, att ibland kanske blir lite galet.
Jag förstår, och det där är ju en gammal kritik, kan man säga, att vi goldplatar, som det ofta kallas då.
Vissa områden gör vi inte alls det. Vissa områden, alltså Sverige är ungefär medelbra på att implementera EU-lagstiftning.
Okej. Men just när det gäller miljöbalken så är vi lite för duktiga, så att säga.
Ja.
Kan man säga.
Generellt på miljöområdet skulle jag nog säga.
Ja, okej. En fråga till. Vi på Epi har gett ut en rapport som handlar om klimatnyttan av svensk export, som är skrivet av en professor som heter Astrid Kander vid Lunds universitet. Och hon pekar där på att förutom att man ska förstås räkna utsläppen i sitt eget land, så ska man ju räkna de varor och tjänster som man importerar. Det är ju också rimligt att räkna med dem. Men även det blir missvisande, säger hon. Utan om man inte räknar med det vi exporterar och den produktion som det tränger ut i andra länder, så blir det inte en rättvis bild, helt enkelt. Och eftersom Sverige har, liksom, vi är ganska duktiga på att producera ganska många saker, och vi har en typ fossilfri elproduktion. Tycker du att det tankesättet, liksom, finns i EU-världen? Att även exportens klimatnyttor ska räknas med?
Nej, det finns inte riktigt. Det är ett viktigt perspektiv, men det är väldigt svårt. Och det är där, liksom, politiken fastnar. Det är många som också säger att vi måste ta större hänsyn till våra konsumtionsbaserade utsläpp, vad vi konsumerar och vad vi köper in, och det tycker jag, men då är det som sagt också en påverkan av det vi exporterar och för ut på marknaden, och det här är ju inte helt lätt. Och då systemet man har valt är ju territoriella utsläpp, där vi tittar på det som vi har släppt ut inom landets gränser, och det är på ett sätt enklare. Det jag vill göra, och som jag har drivit på och fått Centerpartiet med mig på, som vi nu vill göra, det är att införa klimatmärkning av produkter. Så att när vi både producerar men också importerar, att det ska finnas information om hur mycket CO2 som produkten har släppt ut. Så att man som konsument har bättre information. Fri marknad bygger ju på att det finns tillgänglig transparent information till konsumenterna. Och idag handlar vi liksom i blindo. Det finns prislappen som vi kan gissa betyder att vissa varor har producerat mer hållbart. Men vi vet ju inte riktigt. Så man står där och väljer en soffkudde av liksom svenskt lin, egyptisk bomull eller kinesisk elastan. Det är ju en jätteskillnad för klimatet. Förmodligen en viss prisskillnad, men det hade ju varit snyggt att se svart på vitt och få den informationen. Och jag tror inte det är särskilt långt bort. Jag tror att företagen ser det här, att kunder kommer efterfråga mer information. Att vi är liksom blinda konsumenter idag.
Mm.
Men där ska vi verkligen använda EUs inre marknad och styrkan med EU. Där EU är jätteduktiga på produktstandarder. Inför man det, då blir det också mycket synligare. Alltså en produkt och skillnad mot en annan produkt då om man importerar den istället. Jag jobbar jättemycket med jordbruksfrågor också. Och där så har ju Sverige mycket högre miljöprestanda, klimatprestanda, antibiotikaprestanda. Liksom egentligen alla parametrar så har vi gjort väldigt mycket, men vi har högre kostnader för svenska jordbruket. Det hade också varit synligt mycket mer om man hade haft det som en märkning.
Och en gammal kritik kan man säga att svenska bönder upplever att de inte får betalt för det riktigt som de arbetar de gör.
Absolut. Där, alltså, om att prata folkhälsofrågor då, kopplat till den här podden, så är ju antibiotikafrågan den frågan jag kanske jobbat med mest som har folkhälsokoppling. Att minska antibiotikaresistensen. Och det ska vi såklart skärpa upp reglerna för humankonsumtion och hur frikostigt man skriver ut antibiotika. Nere i Bryssel kan man ju gå till apoteket vid förkylning och få antibiotika där. Det är ju rätt absurt liksom. Så att såklart är det jätteviktigt, men det ännu viktigare är ju antibiotika till djuren.
Mm.
Och det enda sättet då att komma runt det är att sätta högre djurvälfärdskrav. Alltså för att det som händer är att man skiter i djurvälfärden i många EU-länder. Djuren blir sjuka, man behandlar med antibiotika. Alltså djuren blir sjuka och stressade för att de har för dålig välfärd på gården, för trångt och för dåliga utrymmen helt enkelt, och blir stressade. Och det gör att, då att man kapar av knorren för att grisarna inte ska bita av den, och sen så behandlar man dem med antibiotika istället. Och det här både ökar ju antibiotikaresistensen, skapar mer stressade djur, alltså rent moraliskt, etiskt är det väldigt, väldigt tveksamt. Och sen också är det olika kostnadsbilder för olika lantbrukare. Så där måste det upp på EU-nivå.
Och det här tror jag egentligen typ alla svenskar håller med dig om. Frågan är då, om du blir vald nu då, du har 5 år på dig som en av hur många, 700-någonting, Europaparlamentariker. Hur stor är sannolikheten för att få till ett skärpt regelverk när det gäller just antibiotika?
Ja, alltså vi har ju kämpat för ett globalt Parisavtal för antibiotika otroligt länge. Men det står så otroligt still, och det är faktiskt på grund av den konservativa partigruppen EPP. EU-kommissionen skulle lagt fram ett stort paket för djurvälfärd nu det här året. Eller till och med slutet på 2023.
Men globalt är väl en sak. Nu pratar vi ju om sydeuropeiska länder eller om länder som till och med kan ligga ganska nära Sverige. Alltså inom EU.
Ja, exakt. Och det skulle komma ett sånt paket. EU-kommissionen hade lovat i och med Green Deal. För Green Deal handlar inte bara om Fit for 55 och klimatet. Det handlar också om miljö och hälsofrågor. Man brukar prata om One Health. Alltså planetens hälsa, människors hälsa och djurs hälsa är samma hälsa. Vi kan liksom inte bryta ut en, bara prata om en av dem. Och därför låg antibiotikafrågan med i Green Deal, och den skulle ha kommit nu. Men i och med att den konservativa gruppen blockerar lagstiftning och hotat med att stoppa allting som är nytt på miljöområdet, så vågade inte kommissionen gå fram med det. Så det enda vi får nu är en lagstiftning för djurtransporter. Och jag kommer ställa kommissionen till svars på torsdag i EU-parlamentet, och ska vi ha en uppföljande debatt. Jag vill skälla ut kommissionen att det här sker. För liksom, Centerpartiet gick ju till val på knorr- och antibiotikafrågan både 2019 och 2014, och säkert bra lång tid innan dess, men det är i alla fall 10 års tid. Och nu skulle det levereras äntligen, och sen händer det fortfarande inte. Och där är det jätteviktigt att vi är kvar i parlamentet och fortsätter tjata och kämpa, för att det måste komma nästa mandatperiod. Jag är ganska säker och övertygad om det.
Ja, minnesgoda lyssnare minns kanske så gamla sådana centerpartistiska valaffischer där olika kandidater står med gulliga griskultingar i famnen.
Jag har flera sådana bilder som obligatoriskt. Men ska sägas också, som du sa, att alla svenskar håller med, och det stämmer heller inte riktigt. Kristdemokraterna har ju gått ut nu och sagt att man vill sänka kraven i Sverige och möta de här liksom ojämna spelreglerna för bönderna genom att sänka kraven på hemmaplan istället för att höja kraven i Bryssel. Där vill ju vi göra tvärtom, alltså höja ribban i EU-samarbetet. För att jag har inte träffat en enda lantbrukare en enda bonde som vill gå tillbaks till att minska burarna igen, eller liksom de här inhägnaderna, minska ytorna, göra djuren mer stressade, behandla dem med mer antibiotika. Det känns ganska orimligt, och jag har inte träffat en enda sån lantbrukare som vill liksom backa och göra det sämre igen. Så där tror jag att man är en fel väg att gå, men det är lätt att hamna i den retoriken. Alltså om man bara vill minska kostnaderna, det är klart att det vore det lättaste sättet. Det är mycket svårare att få Spanien, Portugal, Grekland, Polen, Rumänien, Tjeckien att enas kring högre djurvälfärdsstandarder.
Vi ska prata mer om lantbruk lite senare, men vi hoppar lite här mellan ämnena. Jag tänkte lite mer apropå folkhälsa, från antibiotika till två folkhälsofrågor som har koppling till EU och som alltid kommer upp i svenska Europaparlamentsvaldebatter. Jag tänker på, då börjar på S, Systembolaget och snus. Vi börjar med Systembolaget, tänker jag. Nu har ju frågan om gårdsförsäljning utretts flera gånger. Alltid med lite olika resultat. Vi har haft i den här studion faktiskt två väldigt välmeriterade jurister som tyckte helt olika på frågan om så här. Och grundfrågan är ju den här. Kan vi införa gårdsförsäljning i Sverige och fortfarande ha kvar monopolet för Systembolaget? Eller kommer EU-kommissionen till slut att säga att nu har ni liksom brutit mot det typ undantag ni har? Vad tror du? Tror du att det går att kombinera Systembolagets monopol med gårdsförsäljningsinförande i Sverige?
Ja.
Okej, det var ett tydligt svar.
Politiker är inte så bra på det. Jag har fått kritik för det, så jag tänkte försöka svara. Ja, ni frågar. Det är jättesvårt att veta.
Alla håller inte med dig. Liksom.
Nej, och det här blir ju en tolkning liksom, av EU-kommissionen och dess jurister och svenska juristerna. Men det borde gå. Alltså, EU-kommissionen vill ju generellt ha mer harmoniserade och liberalare spelregler på EUs inre marknad. Jag hoppas att det går att kombinera med det svenska undantaget. Centerpartiet har kämpat länge för gårdsförsäljningen.
Om jag får ställa den fräcka frågan då. Om du tvingas välja, vad väljer du då?
Gårdsförsäljning.
Gårdsförsäljning får liksom, då får monopolet stryka på foten.
Min personliga
Det var också uppfattning. Ett tydligt svar. Vad bra.
Men ja, alltså, jag är ju inget superfan av Systembolaget rent generellt. Så. Det är inte Centerpartiets officiella hållning, men jag som kandidat.
Jag förstår. Du som hänger mycket i Bryssel ändå, eller bor där i Bryssel, finns det någon förståelse där för, alltså när du pratar med kollegor och sådär?
Nej, jag tror inte det. Jättemånga fattar inte hur vi har det faktiskt.
Okay.
Det är ju en anomali på EUs inre marknad att vi har ett statligt monopol som hanterar utskänkning av alkoholdrycker. Det är ju väldigt få som förstår det. Jag har kollegor som har varit i Sverige på semester och blivit helt chockade när de försöker köpa öl fredag eftermiddag och det inte går.
Återigen, balansgången och jordbruksprodukter och folkhälsa. Olika former av alkoholdrycker exporterar ju EU jättemycket. Det är spansk sherry och det är whisky från Sverige och Irland och öl och vin och sådär. Och samtidigt så ökar nu liksom debatten om att införa olika former av varningstexter eller liksom försvåra alkoholförsäljningen på många sätt. Är det... Vad tycker du om den diskussionen? Det finns ju en sån här Beating Cancer Plan i Europa, EU nu som har varit som egentligen har varit ganska hård i tonen mot egentligen all form av alkoholkonsumtion. Mm.
Det var min bänkgranne, min kollega Veronique Trillé. Veronique Trillé var liberala gruppens förhandlare för den här Beating Cancer Plan. Och hon gick tragiskt bort i cancer.
Oj då.
För 6 månader sedan ungefär. Så det satte verkligen saker på sin spets liksom, och livets allvar i det hela. Samtidigt som jag som liberal tror på frihet under ansvar och att information till konsumenter är information är makt liksom, och möjlighet att fatta kloka val. Men det måste också finnas en frihet under det ansvaret. Den här, liksom, de mest extrema varningstexterna tycker jag att det är väl att ta i. Jag tycker att det är viktigt att det finns öppen och transparent information till konsumenter om innehåll och att man också informerar dem om de liksom, skadliga biverkningar som finns. Samtidigt som jag tycker vi ska ha en öppen och tolerant syn på alkoholpolitiken rent generellt.
Tack för det. Då går vi vidare till snuset då. Mm. Vi använder ju snus i Sverige sedan flera hundra år och har mycket låg så här rökförekomst då. Och i januari i år så kom det medieuppgifter som sa att EU-kommissionen tänkte föreslå ett förbud mot så kallat vitt snus. Alltså sånt, det är ju inte snus då, utan det är, innehåller nikotin men inte resten av tobaksplantan så att säga. Vad tycker du om det?
Jag tycker det är jätteviktigt att Sverige får behålla sitt undantag som vi fick när vi gick in i unionen. Alltså det är ju verkligen alltså A och O att stå upp för det rent principiellt. Och där tycker jag även liksom att liknande snusprodukter ska ingå. Så måste man ju tolka det. Jag är inte jurist, jag är ingenjör. Så jag har kanske lite mer stel syn på att liksom vad det är som ska gälla. Jag tycker att har vi fått ett undantag, har vi fått ett undantag för snusprodukter, inte bara liksom det vanliga snuset. Så det är viktigt liksom rent principiellt att Sverige som ändå kämpade för det och fick in det liksom under, som förutsättning för inträde i unionen, att det är kvar. Och sen får vi liksom hantera frågan på hemmaplan. Men jag kan tycka att det är liksom beklagligt om man får gå för hårt åt produkter som kan hjälpa oss att slå rökningen. Som ändå liksom är en stor hälsorisk och stor orsak till olika former av cancer. Så där ska man liksom inte vara för hård mot alternativen. Samtidigt som man ska inte glorifiera de produkter som ska ersätta snuset som perfekta. För att det kommer larm om unga, framförallt unga tjejer som blir väldigt beroende av olika nikotinprodukter väldigt tidigt. Och det är ju också allvarligt. Så att där måste man liksom... Återigen, frihet under ansvar, se till stora helheten. Man kan väl jämföra liksom lite med jag som kämpar för att fasa ut fossila bränslen. Okej, men vad ska vi ersätta dem med? Och det bästa vore ju att ersätta dem med en produkt som är tipptopp bra. Liksom. Men den perfekta energikällan finns inte heller. Alla energislag idag har ju någon form av liksom inverkan på natur och miljö och alla liksom parametrar. Men då får man försöka hitta det som är så bra som möjligt och se till att vi inte skjuter oss själva. Liksom. Vi slutar skjuta oss i höger foten, skjuter oss i vänster foten istället. Mm. Supersvår balansgång. Men
generellt, för jag har i tidigare liv så har jag faktiskt jobbat på ett snustillverkande bolag i Sverige. Och där är man ju helt övertygad om att så här, förekomsten av att det finns alternativ har lett till att Sverige har en lägre rökning än vad vi hade haft annars. Håller du liksom med om det i grunden?
Ja, men det finns det ju också studier på som visar och vetenskap. Och jag tycker ändå liksom så pass marknadsliberal att vi kan inte förbjuda allt som är minsta eller som har någon form av skadlig effekt, utan där får man ju se till någon slags helhetsbedömning och ska vara ändå tolerant och hyfsat liberal. Men då se till att det finns regelverk, kanske så att unga, att det finns begränsningar eller informationskampanjer eller vad det nu kan vara.
Mm.
Alltså det vore ju också kanske så att man exporterar mer snus till kontinenten för att hjälpa dem bli av med sin rökning, och då är det dumt att bli för strikt. Så att ja, det är
återigen en balansgång.
Ena sidan, andra sidan. Mm. Ja.
En annan balansgång, jag tror inte du har jobbat jättemycket med kemikaliepolitik, men det är också en balansgång kan man säga. Ungefär så här kan man väl beskriva den. Å ena sidan vill man ju utveckla nya produkter och nya smarta produkter, och å andra sidan vill man skydda konsumenter från allt för höga risker, och då är det det här REACH-förordningen som är, jag tror många känner till namnet. Tycker du att vi klarar den balansgången, eller vi som EU klarar den balansgången idag?
Ja, det tycker jag. Men i och med att det kommer nya liksom, studier, nya rön, nya material som används, så måste man hela tiden uppdatera sig och hela tiden bara liksom ha den här diskussionen levande. Jag tycker att det finns en balansgång. Vi ska rösta den här veckan om leksaksdirektivet som till exempel förbjuder hormonstörande ämnen i leksaker. Det kan man tycka liksom är självklart att vi redan gör det, men så är inte fallet alltid. Så det finns många sådana här områden där det är jätteviktigt att se till att vi skyddar för befolkningen från onödig exponering. Samtidigt som jag har ju bakgrund från batteriindustrin. Liksom. Och jag önskar att det verkligen att det gick att producera batterier och vindkraftverk och solceller med hjälp av liksom, sockervadd och regnbågar. Men
det går inte.
Riktigt så enkelt är det ju inte. Precis. Och då är det viktigt tycker jag att hantera exponeringsfrågor. Att man inte exponeras i onödan. Att det inte är... farliga ämnen som liksom är i människors vardag. Utan man ska kunna lita på att vardagen och produkter är säkra. Men det måste, vi måste också klara av att byta ut det fossila. Och där straffar vi ut oss själva om vi liksom förbjuder alla alternativ.
När man pratar med liksom industriföreträdare för de som använder mycket kemikalier, säger man att man kan absolut förbjuda ämne 1, 2 och 3, och ingen vill väl använda ämnen som är farliga, men satsningen på forskning och utveckling inom EU på att hitta alternativ får för lite pengar.
Ja.
Håller du med om det?
Rent generellt så tycker jag vi satsar för lite på forskning och utveckling. När svaret liksom, svaret på IRA, alltså USAs liksom industripolitik, Kinas industripolitik, tycker jag ska vara forskning, innovation, spjutspetsföretag, handel, öppenhet, liksom bjuda in USA till frihandelsavtalsförhandlingar istället för att liksom in med statsstöd och konkurrera på det sättet. Så jag tycker generellt att Europa ska vara ledande på forskning och innovation och satsa mycket mer på det. Det måste vara liksom vårat svar på de utmaningarna. Så det finns mycket mer man kan satsa och utveckla på, men det är också ett ansvar liksom som den privata sektorn har att också satsa och utveckla företag som idag använder mycket produkter och kemikalier. Och där jobbar vi med olika liksom kvotsystem. Jag har jobbat med F-gasförordningen, fluorerade kolväten, som används för allt från värmepumpar till kylsystem. Så. Och den är ju väldigt växthusgaspotent. Säkert inga toppenhälsoeffekter heller, men framförallt ur ett växthusgasperspektiv så är den liksom 22 000 gånger sämre än koldioxid. Så att det säger ju,
det är väldigt dåligt.
Den är väldigt, väldigt dålig, samtidigt som den är väldigt bra för att vi kan ha värmepumpar och vi kan ha elkrafts- och elkablar och elledningar och transformatorstationer. Så att jag menar, det är någonting som behövs för att klara också omställningen. Så därför är det också liksom man kan inte förbjuda det över natt. Och då har man liksom infört ett kvotsystem att det kostar att använda, att man får liksom köpa sig rätten att använda, sätta in F-gaser på marknaden, och ju högre den kostnaden är ju mer lönsamma blir alternativen. Och det skapar också incitament för forskning och utveckling. Så att det är inte ensidigt liksom att det är staten som har allt ansvar, utan där har också marknaden ett ansvar att hitta alternativ. Mm. Men PFAS-frågan och REACH är väl liksom den mest lågt hängande frukten att prata om i det här sammanhanget. Liksom. Förbjuder man allt över en natt så blir det svårt att ta fram alternativ för grön omställning.
Ja. Okej, okay. Jag tänkte bara, du är ju hårt profilerad får man säga inom miljö- och klimatfrågor. Och just nu så att franska bönder är irriterade eller väldigt arga, det är vi vana vid. Men de senaste månaderna så har lantbrukare och bönder från många, många fler länder också varit jättearga och kört omkring i traktorer både i Belgien och på andra håll. Och de är arga över en rad saker. Det är lite svårt att förstå. Det finns liksom inte en sak, utan det är...
Nej, det är olika.
Det är olika. Det är stigande bränslepriser eller det kan vara nya miljöregler eller olika saker. Och jag tänker så här, du är ju då miljö- och klimatprofilerad, du är frihandelsvän, liberal, men du kommer ju också, representerar ju också ett gammalt bondeparti liksom. Ja. Centerpartiet heter ju till och med. Finns det ett dilemma där?
Nej, jag är väldigt stolt över att vara gammal bondeförbundare. Nej, men så här, jag gick med i politiken när jag var 13 år och läste på om alla partier för att jag ville göra skillnad för klimatet. Jag har haft segelbåt när jag var liten, varit mycket ute och seglat och varit mycket ute i miljö och natur. Och när jag insåg att det var hotat och förstod att jag gjorde för lite så blev jag förbannad. Och läste på om alla partier och hamnade... Först trodde jag att jag var miljöpartist, för att det heter ju så. Men insåg liksom snabbt att marknadsekonomi, marknaden, individens fri- och rättigheter... teknikoptimism liksom, rimmar bättre med mina idéer. Och då hamnade jag i Centerpartiet. Och förstod först sen att det var liksom ett bondeförbund och traditioner därifrån. Men jag är väldigt stolt över det. Alltså den här sköt dig själv och skit i andra politiken liksom, kommer mycket från landsbygden och orterna och byarna där man organiserar sig själva, ett starkt civilsamhälle och ideella krafter och sådär. Och jag tror att det är precis det som behövs. Jag gillar ju decentralism, liksom, att man organiserar sig snarare lokalt än på stor federalistisk nivå. Och det gör ju att liksom bondeförbundet är ju också, eller liksom bondebakgrunden ifrån partiet är ju väldigt ansvarstagande för miljö, klimat och natur. Alltså det är bönderna som har levt på att bruka jorden och bruka skogen och producera hållbar mat. Så det står inte emot miljö och klimat.
Men då,
väldigt filosofiskt.
Väldigt filosofiskt, så jag förstår det. Men en återkommande kritik, vi har nästan varit inne på den redan idag. Alltså livsmedelsproduktion inom EU är behäftat med massor med regler som är tillkomna av god vilja. Och samtidigt så är lantbrukare ibland irriterade över att det kan importeras produkter eller livsmedel från andra håll i världen som inte alls har samma krav. Och då kan produceras mycket billigare. Det här finns även inom unionen. Du har varit inne på svenska grisar och knorren kvar. Andra har inte det. Kan man vara hur frihandelsvänlig som helst och samtidigt tänka på vårt lantbruk?
Nu vill jag ju verkligen säga ja. Du provocerar fram och säger ja. Men hur frihandelsvänlig som helst? Alltså, kanske man inte kan vara. Men jag tycker att det går att kombinera. Och att Centerpartiet lyckas kombinera det väldigt bra. Dels har ju svenska lantbrukare pratat om fossilfrihet i över 10 års tid. Svenska lant- och jordbruket vill vara en del av omställningen och målet är att bli fossilfria till 2030. Och det är ungefär 82 miljarder som behöver investeras för att jordbruket ska bli fossilfritt och släppa ut mindre. Men det är svårt att göra utan lönsamhet och här måste vi prata spelreglerna då för jordbruket. Alltså, det finns en investeringsskuld i svenskt jordbruk, att man har investerat för lite i omställning och så vidare. Och det är helt enkelt för att man inte har varit tillräckligt lönsam och konkurrenskraftig. Och då kommer liksom Centerpartiets liksom stå upp för konkurrenskraften och spelreglerna för svenskt jordbruk bli jätteaktuellt. För det hänger ihop med klimat- och miljöarbetet. Så det är absolut så att man kan inte prata om klimat- och miljöåtgärder i jordbruket utan att prata om lönsamheten. För tittar man på kurvan så har svenska jordbrukets utsläpp legat ganska stabilt. Och det har inte hänt särskilt mycket. Samtidigt som det är jättemycket man kan göra. Man kan byta bränslen, man kan ta reda på metan- och lustgasutsläppen från gödsel, stallgödslet och göra biogas. Man kan ha precisionsgödsling, det finns täckgrödor och mellangrödor man kan ha i sin växtföljd för att minska utsläppen från jordarna. Det finns alger och fodertillsatser nu till kor för att minska utsläppen och så vidare. Det finns jättemycket man skulle kunna göra. Men allt är ju svårt att göra, investera i en ny biogastraktor till exempel, om du inte har lönsamhet. Så lönsamheten och villkoren och spelreglerna, superviktigt. Och då måste vi harmonisera mer på EU-nivå. Rensa också regelverken. Det finns många regelverk som vi varit inne på redan som står emot varandra. Och sen jobba med förutsättningarna, liksom lönsamheten i att producera biogas och biodrivmedel som får bättre avkastning. Vi certifierar kolsänkor nu så att om man gör bra miljöåtgärder så kan man kunna få bättre betalt för det. Utforma jordbruksstöden så att man uppmuntrar rätt saker och så vidare. Så att jag har förståelse för frustrationen. Alltså Centerpartiet, om något parti, förstår lantbrukarnas frustration. Och i Sverige är det en tyst kris, skulle jag säga. Det är inte inga,
vi har ju inga så här traktor. Nej.
Men ungefär 4 000 lantbruksföretag la ner under 4 års tid. Om det nu var 2018 till 2022 eller 2021. Jag minns inte exakt. Mm. Men under 4 års tid så la 4 000 bönder ner. Det är 1 000 lantbrukare om året som väljer att lägga ner sin verksamhet. Det är ett jättestort miljöhot. För förlust av betesmark och åkermark är förlust av biologisk mångfald. Och det betyder att vi behöver importera mer livsmedel som tillverkas med sämre klimatprestanda och miljöprestanda. Mm. Det är ett stort miljöhot. Men ska tillbaka till bondeprotesterna då måste man liksom öka lönsamheten i lantbruket rent generellt. Prata annorlunda också om lantbruket. Jag tror att många bönder känner sig utsatta och utpekade som klimatbovar och det är ju liksom inte meningen, utan tvärtom så gör ju de jätteviktiga insatser.
Ja.
Men Tyskland handlade om att man till exempel tog bort dieselsubventioner utan att ersätta dem med någonting. Det kan vi verkligen lära av. I Sverige skulle vi kunna ersätta dieselsubventionerna med teknikneutrala avdrag till exempel, som varje lantbrukare får ta del av. I Frankrike handlar det om frihandel och Mercosur-avtalen. Man är sura på att vi importerar, det kommer in för mycket billigt livsmedel med sämre villkor. Där vill ju vi ställa högre miljövillkor också i handelsavtal när det kommer till exempel till antibiotika och vissa av de här skadliga kemikalierna. Men man ska också komma ihåg att vi är en kraftfullare ekonomisk zon liksom på den globala kartan. Vi har mer pengar och högre välfärd och välstånd. Att sätta exakt samma krav blir att låsa handeln och sätta upp import- och exporttullar och liksom barriärer mot frihandel. Och där vill vi heller inte hamna.
Jag förstår. Avslutningsvis då,
jättemycket att säga om det här
området. 8 mars, jag märker det, 8 mars idag när vi spelar in här. Vi säger att du blir vald här nu den 9 juni. Och sen så ses du och jag här igen om 5 år när mandatperioden nästan är slut. Vad lovar du oss att du har åstadkommit då?
Oj, ja, men jag skulle ju verkligen vilja ha ett globalt Parisavtal mot antibiotika, ja. Överanvändning och resistens på plats.
Och då menar du inte lova globalt det, men jag kan ju lova att hela kämpa världen, för inte bara EU.
Ja. Nej, men precis som på COP-mötena att vi har ett Parisavtal, liksom, minska användningen av, eller minska utsläppen. Liksom. Så det kan jag ju verkligen fortsätta lova och kämpa för. Jag lovar att EUs fossila användning är lägre. Det är mitt huvudsakliga mål.
Okay.
Över 70% fossil energi i Europa. Det måste minska och det var mitt vallöfte även förra valet. Och det är det jag kämpar för varje dag. All lagstiftning jag jobbar med ska syfta till att minska de fossila utsläppen.
Och att minska antibiotikaanvändningen på sikt också. Mm. Stort tack Emma Wiesner för att du var med idag.
Tack så jättemycket. Thank you.